P1, Sveriges Radio.
Det har varnats för temperaturer på uppemot 45 grader när en värmebölja är på väg att dra in över det redan skogsbrandsdrabbade Spanien. Hör klimatolog och läkare om när värmen blir farlig. Och så till Göteborg, dit närmare 20 000 orienterare väntas välfärda under veckan. Årets upplaga av O-ringen inleddes idag. Och Labour-ledaren Andy Burnham blir den sjunde brittiska premiärministern på 10 år. Du får rapport från London här i veckans första Studio 1-kväll. Jag heter Emil Rönnlund. Ja, Spanien väntas gå in i sin tredje värmebölja bara den här sommaren. Och det har varnats för temperaturer som kan nå över 45 grader lokalt på vissa håll i landet. Och det här sker samtidigt som över 1200 personer tvingats evakuera till följd av den stora skogsbrand som rasar norr om huvudstaden Madrid. Med oss nu är Erik Källström, professor i klimatologi vid SMHIs forskningsenhet för klimat och klimatmodellering. Erik Källström, hur besvärligt är läget i Spanien?
Jo, men det är väl klart att det är besvärligt. Det här är ju den tredje kraftiga värmeböljan som drabbar landet redan i år nu då. Och det är ju väldigt varmt då, naturligtvis, både dagtid och nattetid. Och samtidigt som det är väldigt varmt så är det också torrt, och den här torkan bidrar ju då till att öka risken för de här skogsbränderna som nu är flera stycken som rasar i landet just nu och samtidigt.
Mm. Så, ja, och som du är inne på här då, att det där blir så här varmt samtidigt som hundratals brandmän försöker släcka en brand som ja, men hittills redan har spridit sig till en yta på 26 000 hektar. Hur mycket försvårar det?
Ja, men det är klart att det är svårt när vädret är på det sättet. Det är väldigt, väldigt torrt. Det har inte regnat på länge på en del håll, och det är mycket torrt i markerna. Och det gör ju då att det är väldigt bra förutsättningar för bränderna. Och sen när det är så pass varmt också då, så bidrar det ytterligare då till att öka den här risken. Och sen det är ett land också där man har kanske inte jättegott om vatten på alla ställen, så att det kan vara brist på vatten för att hjälpa till att släcka med. Och sen har i det här varma vädret också kommer också då med en del risk för åska faktiskt också, som kan då bidra till att starta nya bränder, och det är man också rädd för det.
Och den, som du säger, det är en tredje värmebölja på bara den här sommaren då, den är ju långt från över. Vad är det för väderfenomen den här gången som ligger till grund för den här värmen?
Ja, men det är väl lite som de tidigare gångerna också. Det här är ju högtryckssituationer då. Man har högt lufttryck över stora områden, och då blir det varmt och torrt. Och det är ju, egentligen är det högst naturligt, så det är ju ett naturligt väderläge. Det är bara det att vi har en situation när planeten håller på att värmas upp. Det blir allt varmare på jorden, och det bidrar ju då till att de gör de här värmeböljorna än värre så att säga. Sen har det också varit torrt under en lång tid, och i vissa delar av Spanien har det varit väldigt lite nederbörd under våren också. Det bidrar ju också då till att öka riskerna. Dels kan det öka värmen i sig, men sen ökar det också riskerna då för att till exempel den här typen av skogsbränder och sånt ska uppstå.
Säger Erik Källström, alltså professor i klimatologi. Häng kvar. Med oss också Henrik Widegren, öron, näsa, halsläkare vid Skånes universitetssjukhus. Men du har också pratat om hur värmen påverkar hälsan bland annat förut. Så jag tänker rent hälsomässigt, hur farligt är det med så här pass höga temperaturer som väntas i Spanien?
Ja, men det beror ju på hur fuktigt det är i luften också. För när det är varmt så är kroppens enda sätt att kyla ner sig är att svettas. Och om du har torr luft, vilket det enda som är bra med Spanien just nu, att det är ganska torrt där då ju, även ifall såklart det är ju större risk för skogsbränder, så är det torrt så kyler svetten ner dig effektivare. Och men du, Erik, du får ju berätta mig om jag har fel, men jag har förstått liksom att i Death Valley i USA så kan det vara 50 grader varmt där, men det är så torrt så att svetten fortfarande funkar. Men är man då i extremt fuktiga klimat, och då kan det räcka med att det är 35 grader varmt, så då kan liksom kroppens förmåga att kyla ner sig helt upphöra. För svetten liksom, ja, den funkar inte längre. Och om man då inte kan ha AC eller svalka sig i vatten, så då kommer man ju avlida förr eller senare, för det är så varmt. Mm.
Och som du är inne på där, Euromomo som då följer dödlighet i Europa, de pekar på att minst 10 000 fler personer än normalt dog i Europa under den näst sista veckan i juni då, och pekar då på värmebullen som rådde då som en anledning till det. Kan du säga något om vad är det som händer i kroppen när värmen blir rejält farlig?
Ja, men det viktigaste nog liksom att som sagt då, kroppen vill försöka kyla ner sig med alla möjliga medel, och såklart det är att svettas som man framförallt, och när vi då svettas så förlorar vi förutom vatten då också salt. Och när vi förlorar vatten först och främst så sjunker blodtrycket och organen får sämre syretillförsel liksom. Och tappar vi sen för mycket vätska så slutar njurarna att fungera. Och förändringar i saltbalansen då kan göra oss liksom slöa och förvirrade och också påverka faktiskt hjärtats rytm och ge kramper och sånt också. Så det är ja, liksom det är en glidande skala, men det blir ju riktigt farligt till slut om vi tappar för mycket vatten. Absolut.
Till slut säger du, kan du säga något om hur lång tidsförlopp det är?
Ja, men det beror såklart på hur vilka reserver man har. Gamla och barn och sjuka såklart har mycket mindre marginaler, men man kan väl tänka på liksom att symptom på värmeslag är sådana saker som liksom blir någon förvirrad, sänkt medvetande, så här svår huvudvärk och illamående, yrsel och sånt också, hjärtklappning, för då börjar liksom organsystemen påverkas.
Säger Henrik Widegren, läkare. Erik Källström, professor i klimatologi, är kvar fortsatt. Alltså, hur stor del av den här utvecklingen, du har ju berört det här, men hur stor del är då ett resultat av fossila bränslen som släpps ut och globala uppvärmningen?
Ja, men som jag nämnde tidigare, högtrycksdominerat väder är ju någonting som vi vanligtvis har, och det har man både här i Norden men även i Sydeuropa, och på somrarna brukar det vara ofta långa sådana perioder med högtryck och därmed också då soligt väder och höga temperaturer. Så det är ingenting konstigt i sig. Men sen ser vi ju att den globala uppvärmningen har ju bidragit till att temperaturen har ökat på hela jorden, och det har den gjort även i de här områdena när man har de här högtrycksdominerade situationerna. Och de här högre temperaturerna, då kan man se då att de är alltså värmeböljor idag är mer intensiva och varmare än vad de har varit tidigare under historiens gång. Och till exempel så gjorde man en sån studie på den här värmeböljan som var för ett par veckor sedan då i stora delar av Västeuropa, även i England. Och då så kom man fram till att till exempel i England då bedömde man den till att vara ungefär 3 gånger mer intensiv än en motsvarande mycket kraftig värmebölja som man hade 1976, som många fortfarande pratar om som en väldigt signifikant värmebölja just där. Så att det här flera graders högre intensitet i de här värmeböljorna är någonting som vi ser idag till följd av den globala uppvärmningen. Mm.
Och givet det då, är det här den normala sommartid?
Ja, men det kan man ju säga att vi som sagt har värmeböljor, och det är ingenting konstigt i sig, men däremot att temperaturerna är högre och att de är intensivare, det är någonting som man absolut kan betrakta som det nya normala. Men vi vet också det att den globala uppvärmningen den pågår, och det här kommer alltså bli ännu värre framöver, så att vi kommer att se ännu mer intensiva värmeböljor närmaste liksom åren och decennierna, och särskilt då om vi inte lyckas få bukt med utsläppen av växthusgaser. Om de fortsätter vara höga så kommer ju det här bara bli ännu värre problemet, så att säga.
Säger Erik Källström alltså, professor i klimatologi. Henrik Widegren är också med oss. Jag tänker, vad det du har hört här från Erik Källström, vad tänker du om det ur ett hälsoperspektiv?
Ja, det är lite deprimerande tycker jag. Men det jag först tänker på var liksom, om du vill, dels tänker jag på att vi kanske borde börja undvika att åka till södra Europa under sommaren i framtiden. Alltså man får vara hemma i Norden då och åka på semester på höst och vår istället. Och jag tänker väl också, om man nu ändå vill och är i Spanien, tycker jag så tycker vi att man kan vara lite smart liksom sådär. Jag tänkte på ju att man, om man nu är aktiv utomhus på morgonen och kvällen till exempel, inte mitt på dagen. Jag tycker ändå det är kul att man säger detta, man tycker det blir varmare och idag, vilket det blir ju. Men då redan för, det var nästan 100 år sedan, så Noel Coward skrev sin låt när Only Mad Dogs and Englishmen Go Out in the Midday Sun. Och det tycker jag man kan tänka på om du åker till Spanien, som håller sig inne då, har en fin siesta i alla fall, så man ja, är lite smart. Mm.
Det säger Henrik Widegren som är läkare vid öron-näsa-hals hos Skånes universitetssjukhus. Vi hörde också Erik Källström, professor i klimatologi vid SMHIs forskningsenhet för klimat och klimatmodellering. Vi går vidare i Studio 1, Karl. Orientering nu, för idag så sprangs de första loppen i årets upplaga av O-ringen, en av världens största och kändaste orienteringstävlingar. Uppemot 20 000 deltagare väntas ta fram karta och kompass här under veckan och ta sig till Jenny Lunds IP i Göteborg, där tävlingen utgår från i år. Med oss nu är Linda Take, styrelseordförande i O-ringen AB som driver tävlingen. Ja, Linda, hur var första dagen för er?
Jo, tack. Jo, men det har varit en jättebra start. Det var härligt väder, många engagerade löpare och mycket glädje där ute i skogen. Så att det har varit en bra början på O-ringen faktiskt. Superkul.
Ja, och det är ju ett väldigt, väldigt stort evenemang som byter ort varje år. Och jag tänker den här Göteborgsupplagan då, som vi får se i år av O-ringen. Vad är speciellt med den?
Nej, men framförallt så är det ju alltid kul att få komma tillbaka. Det är tredje gången vi är i Göteborg och evenemanget utvecklas ju för varje gång. Det är roligt att kunna visa nya delar på evenemanget. Så att, nej, men, alltså det är egentligen så, det är, konceptet är ju väldigt lika, men ändå blir det unikt för varje år. Och det är det som är det lite häftiga med detta stora evenemang.
Mm. Och som du säger, stort evenemang. Vad är det största utmaningen då med att ordna en sån här orienteringstävling med så pass många?
Och största utmaningarna är ju framförallt, vi behöver ganska mycket funktionärer. Det är ungefär 1500 ideella funktionärer som är med och jobbar. Lägger ner hur mycket tid som helst. Men framförallt när alla dessa människor kommer, även om vi är i en stor stad som Göteborg, så är det ju logistiken är ju en stor del och kunna transportera alla till de ställen där vi ska tävla. Mm. Så logistiken, campingen, vi bygger ju ändå upp en helt ny, ja men som en liten stad bygger vi upp. Så att ja, mycket kring de bitarna som är de största utmaningarna.
Mm. Och en av de deltagarna till vilken den här staden då har byggts upp är för då 16-åriga Alrik Wikström från Karlstad. Du säger att du tävlar varje helg under säsong, och då tänker jag, är det något särskilt då med O-ringen för dig som tävlande?
Ja, tack. Jo, men verkligen, O-ringen är ju något alldeles unikt. Det är här som vi verkligen samlas hela Sverige och kan tävla, och även då såklart andra länder deltar ju också. Så det här är ju egentligen årets största tävling där man verkligen får möta sig, se vad man går för och träffa folk.
Mm. Och vad kommer du tävla i här under veckan?
Ja, jag tävlar i ungdomsklass med 16-åringar, 16-åriga grabbar som ja, helt enkelt kör skogsorientering i 5 dagar nu.
Mm. Och som sagt, 16 år, har hållit på i 11 år av dem. Vad är det som gör att du känner att om en orientering, det är sporten jag ska syssla med?
Jo, orientering, det har fått en speciell plats i mitt hjärta verkligen, och jag skulle säga att det är på grund av den gemenskap som finns runt omkring det. Sporta, det tycker jag att det ska vara roligt. Man vill hålla på med att det är inget som man ska bli tvingad till, inte. Utan det rår den här gemenskapen med vänner, både från samma stad men även andra städer, tränare och alla som verkligen tar hand om varandra och jobbar ideellt och så vidare, så att man kan göra sådana här evenemang.
Mm. Ser alltså Alrik Wikström från Karlstad, en av tiotusentals tävlande i årets O-ringen. Häng kvar gärna, Alrik, men nu vill jag ta in Linda Take igen, alltså styrelseordförande i företaget bakom O-ringen. Alltså Sverige är ju lite av en tungviktsnation när det kommer till orientering, samtidigt som kanske inte alla har den koll på som de har på kanske fotboll eller hockey. Hur skulle du säga att orientering står sig i Sverige?
Men orientering står sig ganska starkt faktiskt, och jag tycker att vi växer. Alltså, vi har ju haft en väldigt fin utveckling, och jag menar inte minst med att vi har våra världsstjärnor som gör att vi har bra tv, så att vi har fått ett väldigt ny, ja men det har kommit till väldigt mycket mer. Samtidigt så är ju bästa är ju att alla kan vara med. Alltså man kan vara med från liten till ung eller till gammal, och man kan träffas, man kan springa till start, så kan man möta Tove Alexandersson till exempel, och när man kommer i mål så kan man möta någon annan världsstjärna, och så har man varit ute i samma skog, tagit kontroller. alltså det är, gemenskapen är superhäftig och att man alla åldrar verkligen kan vara med. Det gör att orienteringen är lite speciellt.
Mm. Men jag antar att ni har ambition att växa ytterligare. Vad krävs för det?
Alltså, vi har ganska lagom med många. När vi är runt om man säger, mellan 15 och 20 000 på just O-ringen så är det en lagom stor grupp av människor som vi kan hantera ganska bra. Vi får ju också in väldigt mycket, för O-ringen är en viktig tävling även för utländska löpare. Det är lite grann som man alltså, har på sin bucket list att komma till Sverige och få springa O-ringen. Så att utvecklingen är väl egentligen att kunna få arrangemangen att kunna bli ännu mer bättre och kanske kunna jobba så att vi hittar de ideella timmarna. Kanske dra ner på dem på ett sätt som gör att det blir ännu kanske enklare att driva runt en sånt här stort evenemang. Då. Mm. Så att, för det krävs ganska mycket energi. Samtidigt så ger det ju så mycket tillbaka. Så att ja, det är både och. Men att växa och bli större, det är inget syfte i sig. Men att flytta runt så att vi kan ha våra evenemang på flera olika ställen, det är viktigt.
Mm. Alrik Wikström då, vad tror du för att flera av dina klasskompisar eller så till exempel skulle göra det sällskap i banorna? Vad skulle krävas tror du?
Ja, någonting som jag tror att skulle påverka väldigt mycket är hur man ser på det i skolan. I skolan så är många som tycker att orientering, det är en tråkig sport där vi ger oss ut i skogen med en dåligt ritad karta, går runt, tar några kontroller och så får det klart. Men i själva verkligheten så tycker jag att det är en helt annan sport. Mycket snabbare tempo. Det är sekunder som räknas här. Men även den här gemenskapen att orientering. Det är som Linda säger att man kan träffa allt från polare som man har känt länge till världsstjärnor här ute. Så det är en helt annan sport än vad det målas upp i skolan skulle jag säga.
Mm. Och två av de världsstjärnorna som ni pratar om här levererade ju verkligen idag under första etappen. Det handlar om världsstjärnorna i sammanhanget. Emil Svensk och Tove Alexandersson som vann sina respektive etapper och såg till att det blev svensk vinst. Linda Take, tävlingarna pågår ju fram här då till fredag.
Lördag faktiskt.
Lördag till och med, jag ber om ursäkt.
Jag har en vilodag på onsdag, men då tävlar eliten.
Okej.
Då kan vi vara heja allihopa på dem.
Mm. Ja, vad trevligt. Men då till lördag då, vilka är guldkornen i programmet?
Ursäkta.
Ja, fram till lördag, vilka är guldkornen i programmet som du ser?
Ja, men guldkornen. Ja, men på torsdag till exempel så drar vi in och är i Slottsskogen till exempel. Så kommer vi vara otroligt centralt i Göteborg. Så det kommer bli lite häftigt och få in hela gänget in i stan. Och sen på onsdagen har vi sprinttävlingen för våran elit. Det är också häftigt. Och sen är ju alltid jaktstarterna på lördag när alla resultat ska knytas ihop på väldigt, också väldigt spännande. Så det finns flera guldkorn i veckan. Det är en spännande och rolig vecka.
Säger Linda Take, alltså styrelseordförande i O-ringen AB. Vi hörde också Alrik Wikström som är med och tävlar i O-ringen. Med det så lämnar jag över till programledarna för eftermiddagen Studio 1, Mattias Rensmo och Susanne Westergren.
Let us make this the moment when Britain starts to believe again. The moment we bring back hope.
Ja, det ni hörde precis var Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham som höll sitt första tal utanför 10 Downing Street efter att under eftermiddagen ha utsett till ny premiärminister av kung Charles.
Och Andy Burnham är den sjunde brittiska premiärministern på 10 år. Och på plats i London har vi Sveriges Radios utsända Sofia Sofreniado. Berätta Sofia, vad är det som har hänt hittills idag?
Men idag var dagen med stort D för Andy Burnham när han sågs in som premiärminister för Storbritannien. För bara drygt en månad sedan så var han ju fortfarande borgmästare i Manchester. Och även om han suttit i parlamentet tidigare så gjorde han inte det då. Och det började väl vid lunchtid svensk tid ungefär när Keir Starmer höll sitt avgångstal utanför Downing Street. Och sen åkte han då till Buckingham Palace där han officiellt lämnade in sin avskedsansökan till kung Charles. Och efter det så kom då Andy Burnham dit och fick då godkännande av kungen att bilda regering. Och sen åkte han då till Downing Street och höll sitt första tal som premiärminister.
Och det kom ett politiskt löfte direkt i det här talet som han höll.
Han ville alltså sätta stopp för hemlösheten. Var det väntat att han skulle ta upp det?
Alltså, han presenterade en kavalkad av reformer och ändringar han vill göra. Och att han ville förbättra levnadssituationen i Storbritannien och förstärka socialomsorgen var ju väntat. Men att just hemlösheten skulle vara den första han skulle ge sig på var kanske inte lika väntat.
Vad tryckte Andy Burnham på annars i det här talet?
Men han tryckte just på det, att förbättra socialförsäkringen. Göra Storbritannien tryggare för alla, som han sa. Han pratade också om att sänka levnadskostnaderna för människor och att han vill se tillväxt i hela landet. Det har vi ju hört honom säga tidigare, och han sa ju också att han vill återindustrialisera Storbritannien och flytta makten, eller delar av den, från London. Och det han fått mycket kritik för tidigare, det har ju varit att han inte riktigt sagt hur han vill göra de här reformerna eller hur han ska finansiera dem. Men redan imorgon skulle han lägga fram förslag på ändringar för att minska levnadskostnaderna, sa han. Och också en plan för hur det här ska finansieras.
Så vad blir de stora utmaningarna som premiärminister nu för Burnham?
Han ska utse sina ministrar. Han ska ta ställning i stora utrikespolitiska frågor, eller i alla fall hur han själv ställer sig till dem. Men en av de största utmaningarna för Andy Burnham, som ju kallas King of North, kungen av norr, är ju att få förtroende i de delar av Storbritannien där stödet för honom är som lägst, i Wales, delar av södra England till exempel.
Med oss nu har vi James Savage, chefredaktör för The Local. Andy Burnham blir alltså den sjunde premiärministern på 10 år. Vad säger det om läget för brittisk politik just nu?
Ja, brittisk politik har varit otroligt instabilt och polariserat de senaste åren, ända sedan Brexit-folkomröstningen 2016. Och det har gjort det väldigt, väldigt svårt för politiker att kunna förfölja ett program och sitta kvar en mandatperiod. De hotas från höger, både Labour och Tories faktiskt hotas från höger av Nigel Farage och Reform UK. Det gör att det blir väldigt svårt att liksom föra en långsiktig politik helt enkelt.
Mm. Vilka förväntningar finns på honom?
Höga förväntningar på ett sätt. Alltså folk verkligen vill att man ska, att man ska hitta ett sätt genom det här kaoset. Men samtidigt så vet man av erfarenhet att det är ju väldigt svårt. Så man kan säga både höga förhoppningar och kanske låga förväntningar.
Men vad behöver han göra då snabbt nu på en gång för att visa att han kan leva upp till de här förväntningarna?
Hitta ett sätt att förklara för folk, skulle jag säga. Vilka svåra valmöjligheter, vilka svåra val han kommer att göra. Han pratar om levnadskostnader och det är väldigt viktigt för folk. Folk känner att de har ingenting att röra sig med. Men folk pratar också om en infrastruktur som inte funkar, om städer som ser nedgångna ut. Det finns väldigt många olika frågor som folk vill att han ska lösa. Så han pratar nu i termer av en tioårig plan. Vi får se om det funkar, men det verkar vara ett försök att få folk med sig.
För Andy Burnham sa så sent som förra året att han skulle vilja se Storbritannien tillbaka i EU igen under sin livstid. Är det här någonting som vi kommer märka av, tror du?
Eftersom man tar i termer av en tioårig plan, det kommer bli jätteintressant att se om den innehåller någonting om relationerna till EU. Alltså Keir Starmer har redan varit inne och försökt att förhandla på ett ganska blygsamt sätt, men förhandla en lite närmare relation med EU. Och Andy Burnham kommer absolut att fortsätta med det. Men frågan är om han kommer att försöka gå längre än Keir Starmer gjorde. Kanske till och med att träda in i den inre marknaden och ha en relation som Norge till exempel i förlängningen. Å andra sidan har han tonat ner Brexit i det finlandsvalet som han vann nyligen i Makerfield. Och Makerfield är en valkrets som röstade starkt för Brexit 2016. Så han har en ganska svår balansgång här. Men priset är stor på det sättet att om att de flesta ekonomer säger att ett återinträde i EU eller EUs inre marknaden skulle öka tillväxt i Storbritannien och därmed ger mer pengar för Andy Burnham att göra de saker som han skulle vilja göra.
När det gäller Brexit så var ju invandring en av de stora frågorna bakom Brexit. Hur känslig blir den frågan om Burnham vill närma sig EU igen?
Det kan bli känslig. Invandring är en stor fråga och Keir Starmer har fört en stram migrationspolitik och det ser ut som att Burnham kommer fortsätta med samma politik. Samtidigt som EU har förändrats under de senaste åren, invandring från EU när det begav sig i början på 2000-talet handlade om invandring från mycket fattigare länder i östra delen av EU. De länderna nu är mycket rikare, så invandringstrycket från EU skulle se annorlunda ut och kanske vara mindre om Storbritannien, den dagen Storbritannien skulle återinträda i EU eller i den inre marknaden. Men det är klart att det är en väldigt känslig fråga och det är lite därför man går väldigt försiktigt fram.
Nigel Farage parti Reform UK har tidigare kallat honom för Open Borders Andy. Har han svängt där nu?
Andy Burnham har aldrig varit en Open Borders typ av person. Han har inte varit, det är inte den typen av politik som han har drivit de senaste åren i alla fall. Men det är klart att för Nigel Farage så är det viktigt att måla upp en bild av att Labourpartiet vill öppna gränserna och att det är sättet som man, om man inte vill ha stor migration till Storbritannien, så borde man rösta på Reform UK, vill Nigel Farage göra gällande. Så man kan säga att Det var egentligen Boris Johnson som under hans regeringstid, Tory-ledaren Boris Johnson, som gjorde att invandringen till Storbritannien ökade efter Brexit, eftersom han liberaliserade invandringspolitiken och invandringen från andra delar av världen. Så Keir Starmer nog skulle säga att det är inte någon som Labourpartiet har gjort att öka invandring. Det var faktiskt någonting som Boris Johnson och Tory-partiet gjorde.
Apropå det här med någon form av återinträde i EU då, det finns opinionsundersökningar nu där man ser att det är en majoritet av de brittiska väljarna som vill se ett återinträde. Vad är det som har hänt där? Varför vill de det nu?
Dels har Brexit inte varit ett misslyckande, och skulle många brittiska väljare säga att tillväxten har varit svag, investeringen i den brittiska ekonomin har varit svaga. Men också, det finns också en annan faktor här som spelar in, och det är kanske den största faktorn. Demografin har förändrats. Så de som röstade för ett Brexit 2016 var till stor del gamla väljare, och de unga röstade i stort sett med en stor majoritet, med stora marginaler, för att stanna kvar. Och nu har många av de som röstade för att lämna 2016 helt enkelt dött, och de som har fyllt 18 sedan 2016 är i större utsträckning EU-anhängare. Så demografi förklarar en hel del av förändringar i opinionen.
Tack så mycket. James Savage, alltså chefredaktör för nättidningen The Local. Till Norge nu. Över 100 förstörda bostäder, över 400 hemlösa. Branden i Drammen är en av de största i Norges historia och släckningsarbetet pågår fortfarande.
Vad vet man om vad som har orsakat branden, och kan samma sak hända i ett villaområde här i Sverige? Vi har med oss Mona Hambreus på plats i Drammen. Mona, det var en presskonferens tidigare idag. Vad handlade den om?
Ja, det var både en presskonferens och ett informationsmöte som riktade sig till de som har drabbats av den här branden. Det är ju alltså 100 radhus ungefär som har blivit totalförstörda, och vi har här 400 personer som är evakuerade från sina bostäder, även en del närliggande hus då kring brandområdet. Och då var det kommun, polis och brandkår som ville ge en uppdatering av läget. För många av de drabbade, upplever att de saknar information. Från kommunens sida så betonade man att man ska fortsätta att ge stöd till de här drabbade. Att samtidigt så lyfter man fram mycket om försäkringsbolag. Representanter för många bolag finns nu på plats som de boende kan vända sig till. Och det är några få hus av de här radhusen som är totalförstörda nu som inte har varit försäkrade. Men där lovar kommunen att gå in med någon sorts stöd till de personerna.
Vad vet man om brandorsaken och hur det kunde sprida sig så snabbt?
Det är fortsatt oklart vad det är som har orsakat branden. Man har inte riktigt kunnat påbörja en ordentlig teknisk undersökning ännu eftersom det är alldeles för varmt på platsen. Det brinner fortfarande. Man säger att man vet ganska säkert var någonstans det här har börjat, men inte precis vad som orsakar. För branden har tagit sig djupt ner i marken och man har gått in. Igår såg att man körde in med grävskopor och började gräva bort glödande rester och även ner i marken för att man ska få ner släckvatten.
Mona Hambreus, alltså Ekots reporter på plats i Drammen. Här i studion finns Johannes Eklund som är brandskyddsexpert på Anticimex. Välkommen.
Tack så mycket.
Kan något sånt här hända i Sverige?
Det skulle absolut kunna hända. Det skiljer sig såklart mellan olika länder vad det finns för förutsättningar. Både naturen mot Norge och Sverige skiljer sig lite grann. Där vi har vår huvudsakliga bebyggelse mot där de har mycket av sin bebyggelse. Men även byggregler skiljer sig ju mellan olika länder.
För radhus sitter ju ihop och det har ju varit radhus till stor del som har brunnit. Går det att bygga säkert eller är det alltid så att säga farligt att grannens eld tar sig in till en själv?
Det kommer ju aldrig kunna gå att bygga bort alla risker för brand i byggnader. Däremot så går det absolut att minska risken för brandspridning mellan byggnader eller då mellan olika bostäder i sammanbyggda småhus som då radhus längor är.
För jag har hört om de här vindarna där det inte finns vägg hela vägen upp så att säga och då kan elden spridas.
Det är problem. Nu ska vi inte spekulera allt för mycket vad som har hänt och varför det har spridit sig så snabbt i längorna här då. Men vi har absolut sådana problem i Sverige fortfarande. Det har gjorts väldigt mycket åtgärder också, men vi har fortfarande väldigt många områden i Sverige som har problem med att man då till exempel inte vid byggnation har byggt avgränsningen, den brandskyddstekniska avgränsningen hela vägen upp till taknock eller genom taknock så att det skyddas från spridning då mellan bostäderna från vindesätt då. Men även problem med att man vid underhåll, till exempel när man installerar nya rörledningar genom vinden eller kabeldragningar, att man då inte tätar ordentligt och underhåller på rätt sätt.
Mm. Det har ju rapporterats från Norge att gasflaskor till trädgårdsgrillarna spädde på branden i Drammen. Skulle det också kunna vara en påtaglig risk?
Det kan absolut få en påverkan för brandspridningen och snabbt det går. Och det finns ju regler för hur gasolbehållare då, till exempel, som vanligt i bostäder får förvaras.
Mm. Och vad säger de?
Ja, pratar vi småhus då, som radhuslängor består av, då får man förvara, man pratar först och främst om behållarstorleken. Man får inte ha behållare som är större än 30 liter. Och för de som har köpt en gasolbehållare någon gång vet att det är ungefär, man brukar köpa en P11 eller en P6 eller något liknande. Och då är det siffran står då för kilo, men översätter man det till liter som är det som är gränsen då, så är det ungefär 26 liter i en P11. Mm. Så man skulle kunna få ha två stycken P11-or hemma. Mm. Yes, för gränsen då helt enkelt är 60 liter maximalt i bostaden innan man behöver ett tillstånd, men största behållarstorleken är 30 liter. Mm.
Men följer folk de här reglerna? Det här var inget jag kände till, kan jag säga i alla fall. Nej. Jag hade behövt gasol till min grill.
Nej, det kan man säga att inte alla mina vänner har koll på heller.
Vad har du sett?
Utan att peka på några namn som har varit på några hemmabesök sådär, eller hos kompisar där man har sett att det framförallt då i flerbostadshus att det inte sköts så jättebra där, att man har till exempel större behållare ute på inglasade balkonger och där är gränsen inomhus i en lägenhet är gränsen 5 liter på behållarstorleken och där är balkongen inglasad och räknas som inomhus. Mm. Sen tror jag det är större marginaler i ett småhus liksom, eller en enbostad. Liksom. Mm.
Är det så också att man behöver skylta med att det finns gasolbehållare i ett hus för räddningstjänstens skull?
Inte om man håller sig under de gränserna som är då för tillstånd som är 60 liter. Så man kan ha två stycken på P11 hemma utan tillstånd och då behöver man inte heller skylta eller märka upp att man har dem. Sen är det bra att förvara dem på ett ställe så att de är enkla att ta ut då, om det skulle börja brinna till exempel. Så att man vet var de står och man kan informera räddningstjänsten om det skulle behövas, var de finns.
Johannes Eklund, tack så mycket. Brandskyddsexpert på Anticimex och Mona Hambreus också, Ekots reporter på plats i Drammen. Nu till debatten efter en pro-palestinsk demonstration förra helgen.
Några av demonstranterna hade en skylt som såg ut som den kända Auschwitz-skylten, men där texten Arbeit macht frei hade bytts ut mot ordet Gaza.
Och kritikerna säger att det här är antisemitism att förringa förintelsen. Aron Förständig har vi med oss, du är ordförande i Judiska centralrådet. Välkommen.
Tack så mycket.
Ni ska polisanmäla det här. Varför då?
Ja, till att börja med så har ju polisen själva upprättat en anmälan om hets mot folkgrupp. Och det är väl precis som jag tycker att ni själva sa i inledningen, att när man använder sig av den här skylten så gör man en likställning mellan det som nu sker i Gaza, som givetvis är fruktansvärt, med förintelsen, som alltså det industriella massmordet på miljontals judar, romer och andra personer. Och när man gör så förringar man förintelsen, vilket faktiskt inte är tillåtet i Sverige.
Men för, bara så vi ska förstå, på vilket sätt i så fall blir den här skylten då antisemitisk när den används på det här sättet?
Men framförallt handlar det ju om ett förringande av förintelsen, att man använder sig av det här väldigt, väldigt tydliga bildspråket som vi alla känner igen, den här Arbeit macht frei-skylten från Auschwitz, och så byter man ut den texten då mot orden Gaza. Men det handlar inte bara om det, det handlar ju också om att man i den här samma demonstration så såg man ju judar, alltså personer utklädda till judar som uppvisar väldigt tydliga antisemitiska stereotyper, som går runt med sedelbuntar, som går runt i kläder som liknar Gestapo eller SS-officerare. Så att det handlar ju om en sammantagen bedömning som gör att vi har valt att ansluta oss till den anmälan som polisen själva har upprättat. Och den här skylten som vi talar om, den har ju åklagare också valt att beslagta, eftersom man då menar att det finns anledning att anta att det här är ett brottsverktyg.
Häng kvar, Aron Förständig. Vi har med oss Dror Feile också, musiker, konstnär, politisk aktivist, talesperson för judar för israelisk-palestinsk fred. Dror, du håller inte med. Du anser inte att den här Auschwitz-skylten som används i demonstrationståg för Gaza är antisemitisk. Varför då?
För det första, för att vara antisemitisk måste hetsa mot judar som folkgrupp. Det gör det inte. Det vill påminna om ett folkrättsbrott, horribel folkrättsbrott som har begått mot judarna under andra världskriget. Och det jämför, inte likställer. Och jag har läst hur många texter som helst av judiska centralrådet, av judiska församling, av judiska föreståndare, där de skriver att det är den värsta folkmord, industriella folkmord i världshistorien. Och när man säger så, då har man redan jämfört den med många andra. Och att jämföra historiska förbrytelser med varandra är ett politiskt verktyg som man gör många, många gånger i överallt. Olof Palme i sin berömda Hanoi-talet 1972 sa Treblinka, Oradour och så vidare. Och nu Hanoi. Genom den jämför han. Det betyder inte att Olof Palme till exempel tyckte att Treblinka, som var ännu värre än Auschwitz i för sig, likställs med bombning av Hanoi eller andra folkrättsbrott. Så det tycker jag är, det är bland annat min argument. En annan sak som tycker jag är viktig att säga är att vi vill genom att visa och påpeka på dessa brott som har gått mot judarna, att vi tar upp den. Människor ska vara medvetna om det brottet igen och se till att det ska aldrig hända igen i vilken skala som helst. Det spelar ingen roll för mig om det ska gå i skala av 100 000, 1 miljon, 50 000, 20 000 barn eller vad som helst.
Ska vi höra med Aron Förständig? Vad säger du? Att det är inget konstigt att jämföra?
Ja, man kan absolut jämföra, men dels så skulle jag vilja säga dels är det här en efterhandskonstruktion. Det som skedde vid den här demonstrationen förra lördagen var ju ett likställande, absolut inte en jämförelse. För skulle man ägna sig åt en jämförelse, alltså en saklig jämförelse där man diskuterar olika skillnader, då skulle man ju se att det finns inga som helst likheter. Givetvis så är det ju en tragedi det som sker i Gaza och på Västbanken, men samtidigt så måste man ju komma ihåg att Förintelsen var ett industriellt genomtänkt massmord av judar, romer och andra personer. Miljontals människor mördades. Det vi har sett i Israel och Palestina de senaste åren handlar ju om ett krig, en krigsföring där givetvis civila har fått sätta livet till. Men det handlar ju om två helt olika skeenden. Och genom att använda sig av just förintelsen så handlar det ju om att man vill likställa judar med nazister. Och det är ju det som man ägnar sig åt under de här demonstrationerna. Och när man gör det så är det antisemitism. Det följer av samtliga internationella etablerade normer. Exempelvis internationella förintelsealliansen, IRA, vars rekommendationer och definitioner som regeringen Löfven undertecknade. Så att jag köper helt enkelt inte riktigt den förklaringen.
Jag kan säga så här. De exempel som Aron tar upp här. Han pratade om en person som gick med Gestapo-liknande rock och med armbindel och med pengar. Den personen hade en mask av Benjamin Netanyahu. Den föreställer inte juden. Det föreställer Benjamin Netanyahu, statsministern för en stat som heter Israel. Vi kritiserar staten Israel som inte är representant för judar. Det är representant för israeliska folket. Det finns judar över hela världen som tycker inte att Israel ska tala i deras namn. Därför finns det organisationer i USA som heter Not In My Name. Det finns sådana organisationer i Europa. Och jag tycker att säga att vi genom att kritisera Israel på något sätt kritiserar judar är befängt. Till det kan jag lägga till att vi har talat gång på gång i alla våra demonstrationer, i våra tal, att vi står tillsammans, judar och muslimer och kristna och icke-troende. Eftersom det handlar inte om att hat mot något folk eller etnisk grupp. Det handlar om internationell rätt och Genèvekonventioner och allas lika rätt. Så jag tycker att det är befängt och jag tycker det är lite problematiskt när judiska organisationer på ett mekaniskt sätt automatiskt försvarar Israel på något sätt genom att blanda ihop korten. Att plötsligt Israel och judar är samma sak.
Ja, de förstår det. Vad säger
jag skulle
du
väl snarare säga att det är det här som blandar upp korten. Jag har absolut inte på något vis vänt mig mot personer som vill kritisera Israel. Det är väldigt många judar runt om i världen som är kritiska mot Israel. Det jag vänder mig emot är att man använder paralleller till nazism och nazistiskt språkbruk för att kritisera judar. Det går alldeles utmärkt att kritisera Israel. De allra flesta personer som jag har sett och som jag känner som är kritiska mot Israel behöver inte ägna sig åt förintelseparalleller för att kritisera Israel. Det är det som de här billiga genvägarna som göder antisemitism. Och nu är det ju så att jag har ju under ganska många år lett Judiska centralrådet, en organisation som företräder tusentals svenska judar i Sverige. Jag ser ju hur personer, hur svenska judar mår av när man ser de här demonstrationerna gå igenom våra städer. Och den här bilden av fredliga demonstrationer, den stämmer ju inte heller. Organisatören av de här demonstrationerna som Dror själv deltar i, han är åtalat för hets mot folkgrupp för ett helt annat fall. Vi ser återkommande hur man använder sig av iranska regimens flaggor. Vi ser återkommande hur demonstrationer, inte minst i Göteborg, använder sig av Hamas flaggor, PFLPs flaggor som är en annan terrorstämplad organisation. Så att det som sker nu i den här debatten är att man i efterhand försöker ge en helt annan bild av de här demonstrationerna nu när åtal börjar väckas och rättsvårdande myndigheterna börjar agera, då kommer de här efterhandskonstruktionerna, och det tycker jag man faktiskt måste tydliggöra här.
Ja, det stämmer inte, för det är inte efterrättskonstruktion. Vi har sagt exakt samma sak i 3 års tid. Vi har påpekat att det är ingenting att göra med hat mot judar eller på något sätt hat mot Israel. Det handlar om en hård kritik i det fallet med gatuteatermedel mot Israels politik. Och när polisen beslagtar teatergruppens rekvisita, då hindrar vi från vår yttrandefrihet, då hindrar vi från konstnärlig frihet. Det är en slutande plan för vår demokrati. Och jag är helt säker på alla anklagelser om, antisemitism och hets mot folkgrupp kommer falla på sin orimlighet. Och det vet både Aron Förständig och andra människor som gör anmälan. Och jag måste verkligen säga att istället för att försvara och angripa oss, kom och titta på demonstrationen. Vi har demonstrerat i 3 års tid. Det har inte funnits en enda fall när polisen var tvungen att ingripa. Inget våld, inget hat.
Men du nämnde ju precis att polisen ingrep mot er i lördags.
Ja, de tog. Men vi har inte gjort någonting. Vi har inte gjort något som polisen har anledning att ingripa.
Ja, men det är precis det som polisen menar och vi menar och väldigt många rättsliga experter menar. Att det som
se.
Skedde
det
var hets mot folkgrupp.
Ja, jo, absolut. Ja, det finns ju inga domar än så länge, ska vi säga. Nej, vi kan inte riktigt kontrollera de här uppgifterna just nu. Men jag vill ändå fråga dig, Drolf Feiler. Det dog ju över 1 miljon människor i Auschwitz. De flesta judar som gasades ihjäl på en industriell nivå.
Ja. Bland annat mina släktingar. Ja.
Varför är det då i så fall relevant att jämföra med kriget i Gaza?
Vi vill visa vad händer när människor demoniseras. Vad leder det till? Judarna demoniserades under många år i Tyskland tills det kom till förintelselägen. Hitler kom till makt 33. Förintelselägen etablerade början på 40-talet. När man demoniserar folk, när man ser att de, som israeliska ministrar säger, de är kackelacker, de är amalekiter som det är påbud att mörda dem. När man håller på med sån vokabulär av ministrar, inte några agitatörer på gator och torg, det leder till folkrättsbrott. Och gränsen, hur långt de kan gå, det vet jag inte. Jag vill varna genom historiska påminnelse om vad som har hänt för att det ska inte hända, inte till judar och inte till romer, men inte till palestinier heller.
Aron Förständig, vad säger du om det? Ett sätt att varna för demonisering?
Man kan absolut varna för demonisering, men jag ser inga som helst likheter mellan situationen i Gaza, Västbanken och förintelsen. Och det är också talande att när man ska göra den här typen av likställelser så väljer man att likställa med nazism och förintelsen. Inga andra övergrepp är intressant att jämställa med. Därför att det här handlar om att använda förintelsen, att reducera förintelsen till ett politiskt verktyg för att uppnå sina politiska mål. Och jag har inga som helst problem med att man kritiserar Israel. Återigen, jag vill verkligen vara tydlig med det. Istället för att visa sin solidaritet med palestinierna, istället för att diskutera situationen i Gaza på Västbanken, så sitter vi nu här idag och diskuterar liksom antisemitism i demonstrationer. Hade det inte varit bättre om Drolf Feiler och andra personer i de här demonstrationerna tog tydligt avstånd från den här typen av nazist- och förintelseparalleller, tog tydligt avstånd från terrorism, förbjöd användning av terrorsymboler, då tror jag att vi skulle ha mycket, mycket bättre diskussion och skulle vara bättre för palestinierna.
Kort
också.
Svar.
Vi har tagit avstånd från nazism och antisemitism gång på gång i våra demonstrationer och det kommer vi fortsätta att göra. Och den som egentligen skada den judiska folket i det fallet, det är att alltid ropa antisemitism. Det är vargen kommer och när vargen kommer då ingen tror på en längre.
Drolf Feiler, tack så mycket för att du kom hit, politisk aktivist bland mycket mer och talesperson för judar för israelisk-palestinsk fred och Aron Förständig också ordförande för judiska centralrådet.
Och det var allt vi hade från Studio 1 kväll. Här närmast i P1 får du ekonyheterna klockan 11. Därefter är pris av dagens sommar i P1. Och sommarprataren du hör då är Ikra Ido och hon är siminstruktör och entreprenör. Hennes program handlar bland annat om att våga trotsa sin egen rädsla och hjälpa andra. Hon debuterar som sommarvärd. Men producent för det här programmet som du nyss hört, det var Samantha Cord och tekniker var Olof Hansson Wallgren. Själv heter jag Emil Rönnlund och jag tackar för att du har lyssnat.